Och nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Och vi ska läsa texten och det är Lukas 3:1-15. I kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes landsförste i Galileen, hans bror Filippus i Iturén och Trakonitislandet och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kaifas var överste präster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom, varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas, den krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas, och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa nu till folket som kom ut för att döpas av honom: hugg ormsyngel, vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sån frukt som hör till omvändelsen, och börja inte säga inom er: vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden, varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Folket frågade honom: vad ska vi då göra? Han svarade dem: den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta, och de frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem: kräv inte ut mer än vad som är bestämt. Även soldater frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem: pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön. Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Amen. Herre, skriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Ja, Lukas skildring av Johannes verksamhet börjar med att namnge de som hade den politiska makten och de som styrde i kyrkan. Och så nämner han också platsen för Johannes verksamhet. Så evangeliernas berättelser, det är historia. Det är inte saga, det är inte myt, det är historia. Och Bibelns berättelser är sådana. De är förankrade i världshistorien från första början. Så läser vi Bibelns historia ända från skapelsen, så är det världshistoria vi läser. Tiberius 15:e regeringsår, det borde vara enligt vår tideräkning år 26. Och begreppet vår tideräkning, kanske ni har stött på, det är ju det begreppet tillkom för att tillmötesgå de som inte vill anknyta vår historia till Jesus. Och de som inte vill erkänna att Jesus är Kristus. Så därför vill man inte hela tiden säga om händelser att det skedde det och det året före Kristus eller det och det året efter Kristus, utan man säger enligt vår tideräkning. Men begreppet är egentligen ganska bra just i det här sammanhanget, för annars måste vi säga att Kristus föddes år 4 före Kristus. För det var någon under medeltiden som räknade fel på minst 4 år, och det är ju för sent att rätta till nu. Hur som helst, Johannes, han var bara halvåret äldre än Jesus, och Jesus och Johannes borde ha varit ungefär 30 år när de framträdde i sin offentliga verksamhet. Och att Lukas nämner ledarna i stat och kyrka, Det ger oss en liten bild, en liten aning om tillståndet i samhället och tillståndet hur det var i kyrkan. För kejsare, kungar, ståthållare, överstepräster måste ju ändå anses tillhöra eliten. Alltså här har vi att göra med de mest kompetenta, de mest välutbildade, de som var i ledande ställning, de som skulle ha den största insikten och de som ledde i kyrkan den största andliga insikten. Tiberius, och han visst, han hade stor insikt i mycket. Han var ju en väldigt framgångsrik militär ledare, så visst hade han insikt i hur man skulle föra krig. Men han gjorde ju andra saker också. Han förklarade sin styrfar, kejsar Augustus, för att vara Gud, gudomlig. Så kejsarna blev förklarade som gudar efter sin död. Och den här kejsarkulten blev en slags statsreligion, och rätt snart blev det också så att det blev obligatoriskt att frambära offer åt de avlidna kejsarna då, som hade blivit förklarade vara gudar. Och de som vägrade, de riskerade dödsstraff. Och den här kejsarkulten blev ju på det sättet motorn i mycket av romarrikets förföljelse mot de kristna, som ju vägrade delta. Och så har vi Pontius Pilatus, och redan evangelierna ger ju, vi får ju intrycket att det här är en grym, en hänsynslös man. Och han var så hänsynslös att kejsaren till slut avsatte honom på grund av övervåld, på grund av en massaker som han ställde till med uppe i Samarien. Och Herodes Antipas, han var son till Herodes den store. Och ni minns Herodes den store, han anställde ju ett fruktansvärt blodbad där i trakten av Betlehem i samband med Jesu födelse. Det verkar som att Herodes Antipas, hans son, tog efter sin far i mångt och mycket. Herodes Antipas kom att fängsla Johannes döparen därför att Johannes döparen hade sagt till honom: det är inte tillåtet för dig att ha din brors hustru. Och sen när han var i fängelset så lät Herodes också halshugga honom så att hans huvud kunde bäras fram på ett fat till hans älskarinna. Och Hannas och Kajfas, de var överste präster. Hannas blev avsatt av romarna. Det skulle ju bara vara en överste präst, och det är ju underligt att säga att Hannas och Kajfas var överste präster. Men Hannas var avsatt av romarna, men av judarna betraktades han fortsatt som överste präst livet ut. Och så bara ett par, två, tre år efter hans avsättning så utnämnde den dåvarande romerske ståthållaren då hans svärson Kajfas till överste präst. Och de judiska dokumenten vittnar om att det här var mycket korrupta överste präster. De var korrumperade, de var andligt blinda, och överste prästerna här, de stod ju bakom beslutet att döda Jesus. Och de hade redan fattat beslutet att döda Jesus. Och så går Jesus och uppväcker Lazarus från det döda, han som redan hade legat 4 dagar i graven, och visar på det sättet sin gudomliga härlighet och avslöjar vem han är. Vad gör då de här högt insiktsfulla herrarna? Jo, då beslutar de att de måste vi döda Lazarus också. Så det är så mycket andlig insikt hade de överste prästerna. Och när tillståndet var på det här sättet i stat och kyrka, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Och då kan man ju undra, vad är det för slags förkunnelse? Omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Ja, begreppet omvändelse, det syftar egentligen på den ånger som vi får av lagen när lagen avslöjar vår synd. Och vi står där med skammen, avslöjade. Och Johannes hade samma budskap till precis alla. Omvändelse är nödvändig för alla människor, utan undantag. Och många människor har svårt att acceptera det. Det är någonting som man har svårt att ta till sig. Det är ju lätt att tänka sig att de som trakasserar andra människor, de mobbare, de som begår övervåld, kriminella, de måste ju ändra sig. Men snälla, ordentliga människor, de som arbetar och gör sitt bästa, de som tar vård om sin familj och gör gott mot alla, ja, i alla fall, de skulle aldrig medvetet göra något som skadar någon annan. Det är väl närmast en förolämpning att komma och säga att de är syndare. Och så ser många människor på saken. Men när Gud ser på oss människor, så är vi fullkomligt lika allihop. För Bibeln vittnar om att alla har syndat och ingen har något att berömma sig av inför Gud. Och man kan säga så här, det är ju inte de yttre gärningarna det är fel på. När en människa arbetar och gör sitt bästa och tar omsorg om sin familj och gör gott mot andra. Det är ju inte gärningarna det är fel på. Men Gud, han ser ju först till hjärtat, han ser till personen. Sen ser han till gärningarna. Och vad söker han främst hos oss? Jo, han söker det han skapat oss för, det han skapat oss till. Jag tänkte på det att vi läser ju det i, vi inleder gudstjänsten på det sättet. Som inledning till syndabekännelsen. Han har skapat oss till att älska och tjäna honom som hans kära barn. Det är det vi är skapade till. Och när han ser på oss människor, så är det det han söker hos oss. Att vi älskar honom över allting. Att vi sätter honom som det högsta och främsta goda i våra liv. Att vi förtröstar på honom i allting. Att vi ber, tackar och lovar honom i livets alla situationer, i alla förhållanden. Att vi lyssnar till honom, att vi lyssnar till Guds ord, att vi tar det till oss, att vi bevarar det i våra hjärtan. Det är ett sånt sinne, det är ett sånt hjärta han söker hos oss. Men det sinnet, det finns ju inte naturligt hos någon enda människa. Utan skriften säger så här: vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Hör ni, det är ju ingen utesluten här, det är ju inga undantag. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Och därför är alla lika inför Gud. Och alla har lika stort behov, det är lika nödvändigt för varje människa att vända om från sin egen väg till den väg Gud vill att vi ska vandra. Och vi kan ju göra ett experiment, eller egentligen vi kan inte göra ett experiment, men det blir så i alla fall. Låt människor växa upp, så är experimentet, låt människor växa upp utan Guds ord. Utan undervisning i skriften. Utan påverkan av de värderingar som finns i katekesen. Och så ser vi vad som händer. Och vi behöver ju inte arrangera något sånt experiment. För det ser ju över, vi ser ju det överallt i vårt land och vi ser det i andra länder. Var hittar vi då människor med en rätt kunskap om Gud? Där de inte har blivit undervisade i Guds ord. Var hittar vi människor som har de värderingarna som katekesen uttrycker? Var hittar vi de människor som är präglade av de värderingar som 10 Guds bud lär oss för vårt liv? Var hittar vi människor som av sig själva, av sin egen vilja, av sin egen kraft, sätter Gud främst i sitt liv och förtröstar på honom i allt? Och visst finns det människor som sätter en Gud främst i sitt liv. Men då är det ju fråga om en avgud. Det är vad människan har kraft till, att sätta en avgud främst i sitt liv. Men jag talar om den enda sanna Guden. Han som har skapat världen. Han som har skapat oss till att älska och tjäna honom som hans kära barn. Jag talar om honom som vandrade i Edens lustgård och talade med våra första föräldrar före syndafallet. Jag talar om honom som gav det första löftet. Jag talar om honom som räddade Noa undan den stora floden för att det första löftet skulle gå i uppfyllelse. Jag talar om honom som kallade Abraham för att börja förbereda en plats, ett land för frälsarens födelse och ett folk som var berett att ta emot honom. Jag talar om den enda sanna Guden. Var hittar man människor som av sin egen vilja, sin egen kraft älskar honom överallt? Nej, skulle en fullkomlig kärlek till den enda sanna Guden, rättfärdighet och helighet vara medfödd hos människor, då skulle världen inte alls se ut som den gör idag. Så Johannes, han trädde fram och så predikade han, oavsett vem du är, oavsett din livsstil, oavsett hur dina gärningar ser ut, så behöver du omvändelse. Och det var många som tog emot Johannes predikan och förstod att de behövde en annan attityd i hjärtat. De behövde vara andra personer för att behaga Gud. De förstod att vi med vårt naturliga sinne inte kan leva på ett sådant sätt som är i enlighet med Guds vilja. Vi är inte sådana personer. Vad vi än tar oss för så flyter ju gärningarna fram ur samma hjärta, samma sinne. Vi kan på sin höjd ändra våra levnadsvanor. Vi kan ju på sin höjd, om vi anstränger oss, och det är ju svårt det också, ändra våra matvanor. Man kämpar för att ändra matvanorna, för att allt går ner i vikt, och så lyckas man ändå inte. Och ändå borde det ju ligga inom räckhåll. Men vi kan inte, hur än vi anstränger oss, ändra på det förhållandet att vi är syndare inför Gud. Alla har syndat och ingen har något att berömma sig av inför Gud, säger skriften. Om det här hade varit det enda som Johannes döparen predikat, ja, då tror jag nog att en och annan skulle ha sörjt eller grubblat sig till döds, varit förtvivlad. Men nu läste vi att han förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Så han hänvisar människorna till dopet som åstadkom allt det som de inte kunde åstadkomma själva. En rätt omvändelse. Dopet verkade omvändelse och gav syndernas förlåtelse som gåva. Så samma budskap för alla, och det innebär ju, det var ju många olika slags människor som kom, men det innebär ju att ingen synd är för liten så att den inte behöver förlåtas, utan att Gud på så att kan se mellan fingrarna med den. Ingen synd är för liten så att den inte behöver förlåtas. Ingen synd är heller så stor att den inte kan förlåtas. Det var Johannes förkunnelse. Men ni alla som har insett att ni behöver omvändelse och syndernas förlåtelse inför Gud, ska komma hit till dopet i vatten som ger just detta. Omvändelse och syndernas förlåtelse inför Gud. Så har Gud instiftat det. Så har han ordnat det. Så ska det vara. Med sin förkunnelse så förberedde Johannes döparen folket för Herrens ankomst. Och i och med det så gick Jesajas profetia i uppfyllelse. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Alla dalar ska fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar ska rätas och ojämna vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. Det här är ju ett bildspråk. Bibelns berättelse, det är världshistoria, men det innebär inte att allt i Bibeln är historia. En del i Bibeln är poesi, och vissa saker som handlar om världshistorien uttrycks med ett bildspråk. Och det här är en bild för den verkan som Johannes förkunnelse hade. Så det talas inte om hinder i naturen för Herrens ankomst, sånt som ska undanröjas med grävskopor och dumprar. Utan det här är en bild för allt det som hindrar Herrens ankomst i våra hjärtan. Och ett liv i otro och synd liknas på många ställen i Bibeln vid en krokig stig som människor gärna följer. Och den är full av snaror och fällor. Den går djupare och djupare ner i mörkret och slutar i fördärv. Men Johannes banar väg för Herren genom sin predikan. Genom lagen så avslöjar han allt det i vårt liv som var krokigt och bortvänt från Gud. Och de som ångrade sina synder, till dem meddelade han dopet som gav syndernas förlåtelse och ett nytt sinne. Så att de inte längre skulle vandra sin egen väg, den här krokiga vägen som leder allt djupare i mörkret och slutar i fördärv. För att de skulle inte längre skulle vandra bortvända från Gud, utan istället längta efter Herrens ankomst och vara beredda att ta emot honom med glädje. Så han skaffade ett folk som var förberett att ta emot Herren när han kom. Men nu hör vi ju att han döpte ju inte alla som kom, utan när fariseerna och saduceerna, vi förstår att det är dem det handlar om, när de kom till honom, då sa han: huggormsyngel, vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Nu talar han till människor som var mycket nöjda med sig själva och sina prestationer. De var inte som andra människor, syndare. Och de var så nöjda med sig själva att de föreställde sig att Gud i himmelen var minst lika nöjd med dem. Och de ansåg att de behövde ingen omvändelse. Och därför döpte heller inte Johannes dem med omvändelsens dop. Utan han lät dem stå kvar under lagen. Och de fick veta att om de inte bar sån frukt som kommer av en rätt omvändelse, så skulle de bli nedhuggna. Inte bara en kvist, inte bara en gren, inte ens bara stammen, utan med rot och allt. Så de gick där och föreställde sig att Gud log mot dem i himmelen och var ytterst nöjd med dem. Och Johannes sa att ni ska ha en helt annan bild. Ni ska se Guds tunga yxa hänga över er, redo att hugga. Och Johannes dop var till sitt innehåll och till sin verkan alldeles detsamma som det kristna dopet. Alltså det dop som Jesus instiftade i missionsbefallningen. Dopet i vatten, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och vad lär Bibeln om dopet i vatten, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn? Petrus skriver så här i sitt brev, i ett av sina brev: dopet frälser. Och så tar han förebilden av hur Gud räddade Noa och hans familj genom de stora vattnen. Men enligt den förebilden så frälser nu dopet också er. Så dopet frälser. Många samfund som säger nej som säger att dopet är en bekännelsehandling. Först måste man ha avgjort sig för Gud. Först måste man vara frälst. Och det här är ett tecken på att man är frälst. Det är en bekännelsehandling. Så när Bibeln säger dopet frälser, då säger man nej, det frälser inte alls. Och Paulus, han uttrycker det så här, att dopet är ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Det är det det ger. Det är ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige ande. Det ger syndernas förlåtelse och den helige ande som gåva. Och att dopet inte var bara en ceremoni eller en bekännelsehandling, det visade sig ju direkt. Och dopets verkan visade sig i de nyföddas, i de nydöptas frågor. Vad ska vi göra? Och så svarar Johannes dem: den som har två likkläder eller två tunikor ska dela med sig åt den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Och då förstår ni att världen skulle ha sett totalt annorlunda ut om alla människor levt med sådana värderingar. Men så är det inte. Och på grund av syndafallet fick aldrig världen den utvecklingen att människor levde enligt Guds vilja och älskade sin nästa som sig själv. Världen fick aldrig den utvecklingen att människor med omsorg och osjälvisk kärlek tog hand om varandra. Egentligen den första händelse som berättas när det gäller relationen mellan den första generationen, det är ju ett brodermord. Det är ju motsatsen till att osjälvisk dela med sig. Vi ska komma ihåg att alla människor är lika inför Gud. Han har ju inte anseende till person. Han diskriminerar ingen. Här har inte den som har guldring på fingret något företräde framför den som kommer i smutsiga kläder. Gud diskriminerar ingen. Alla är skapade av Gud. Ingen är värd mer och ingen är värd mindre än någon annan. Och vi ska komma ihåg, vi har ju alla samma föräldrar. Vi härstammar ju allihop från Adam och Eva, våra första föräldrar. Och dessutom kan man säga att Gud har ju upprepat det hela. Vi kan säga att vi allihop tillhör samma familj. Vi härstammar allihop från Noah och hans hustru. Så vi tillhör alla samma familj, och Gud vill att vi ska älska vår nästa som oss själva. Och sen är det ju också inför nåden och inför frälsningen är ju också alla människor lika. Det hörde vi i episteln: här är det inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Så Bibelns värderingar, när vi ser ut över världen, då ser vi ju något helt annat. Vi ser hur människor roffar åt sig på andras bekostnad, och det sker både på personnivå, det sker folk emellan, det sker nationer emellan. Och Johannes svar till tullindrivarna och hans svar till soldaterna går ju i precis samma linje. Han tillämpar precis samma principer. Till tullindrivarna sa han: kräv inte mer än vad som är fastställt. Till soldaterna sa han: våldför er inte på någon och pressa inte ut pengar från någon, utan nöj er med er lön. Så redan innan Kristus hade trätt fram och vi lärt känna honom, så förmana Johannes folket att ha Kristi sinne, för det är det det handlar om. Och när sen Kristus trädde fram och vi får lära känna honom och lära känna hans sinne i evangelierna, så ser vi att det är just det. Och det är den förmaningen som gäller också oss. Det är den förmaningen som riktas också till oss. Och Paulus, han formulerar det hela så här: var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ditt eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Där sätter vi punkt. Amen. Låt oss be. Herre himmelske Fader, hjälp oss att inse vår synd så att vi varje dag bryter med våra synder. Förlåt oss för Kristi skull. Förlåt alla våra synder. Vi tackar dig för dopets förbund som innebär att våra synder är förlåtna. Ge oss kraft att leva det nya livet så att vi tackar och ärar dig med allt vad vi gör. Ge oss kraft att älska vår nästa som oss själva. Det är ju din vilja och det är så vi vill leva och det är så vi vill ära dig. Amen.